Det jag ska säga nu är lite, jag känner mig lite nervös. Jag tror för att det är så allvarligt, det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag hoppas att den helige ande kan få verka i vår liv. Jag blev så glad när en av våra yngre systrar här i församlingen hade fått möta Jesus. Hon hade verkligen fått ett nytt möte med Jesus. Och det visade sig i hela henne att hon ville vandra på den här vägen. Och att hon hade fått, det var någonting som hade börjat i hennes hjärta, någonting från den helige ande som hade börjat verka. Och det här gjorde mig väldigt inspirerad och jag fick nytt mot på vägen. Och då kommer jag till att tänka på det som jag ska säga nu. Och det här är ingenting nytt egentligen. Vi har säkert hört det många gånger förut. Och men jag tror det är väldigt viktigt att vi hela tiden upprepar och att vi hela tiden är klar över och låter Guds ande få verka i våra liv. För det är så att i oss själv så klarar vi ingenting. Vi är helt beroende av den helige ande i våra liv. Att utan den helige ande så kan vi inte verka för Guds rike. Och allt annat blir oväsentligt. Allt det jag i mig själv har liksom ingen nytta. Men det är endast det som den helige ande får göra i våra liv. När Kristus blir synlig i våra liv, det är då han kan förverka. Det är då det blir någonting som består. Och jag vill börja med att läsa det som står i Galaterbrevet. Det står i Galaterbrevet, det femte kapitlet. Där står från den 16:e versen, kan vi läsa. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte i lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudsdyrkan, svartkonst, finskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittring, villoräror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte mot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfästet kött med dess lidelser och begär. Och ni har liv genom anden. Låt oss då följa anden, kära Jesus. Vad viktigt är att vi följer anden. Att andens liv får leva i oss. Och vi ska se på en händelse i det gamla testamentet som talar mycket om det här. Och där det står om Saul i första, kan läsa första Samuelsbrev, första Samuelsbok. Där kan vi läsa från det 15:e kapitlet. Vi läser från början där. Samuel sa till Saul: Det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Hör nu Herrens ord. Så säger Herren Sebot: jag ska straffa Amalek för det han gjorde mot Israel när han ställde sig i vägen för honom då han drog upp ur Egypten. Drag ut och slå amalekiterna och utplåna allt de har. Skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, barn och spädbarn, nötboskap och får, kameler och åsnar. Här får kung Saul ett uppdrag från Herren. Han ska utplåna Amalek. Och Vem var den här Amalek? Det har vi säkert hört flera gånger. Men amalekiterna, det var det första folket som gick emot Israel. Det första folket som efter att Israels folk hade lämnat Egyptens land och var inne i öknen, så går de till angrepp på Israel. Helt oprovocerat så går de till angrepp på Guds folk där i Refidim. Du vet den här källan som vi läser om i Andras Mosebok, där det står om Israels folk som knorrade efter vatten, och så slår Mose på klippan, Horebs klippa, så kommer det vatten, och den här platsen heter Refidim. Och där, som Gud hade visat sitt stora underverk med källan som vi talade om här, där försökte amalekiterna driva bort Israel. Och det Amalek gjorde var en stor styggelse i Guds ögon. Och deras angrepp mot Israel var inte bara ett angrepp mot Israel, men det var ett angrepp direkt mot Gud. Det kan vi läsa om i femte Mosebok. Det står i 25 kapitlet. Vi kan läsa från vers 17. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen när de drog ut ur Egypten. Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp. Alla de svaga som hade blivit efter medan du var trött och utmattad. När därför Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring i ditt land som Herren din Gud ger dig till besittning som arvdel, då ska du utplåna minnet av Amalek under himlen. Glöm inte detta. Han säger glöm inte detta. Det var någonting. Gud hade han så ingenting gott i Amalek. Det var bara någonting ont som måste utplånas. Och Guds plan, det var ju utrota detta här folket. Och det innebar en krig i många släktsled faktiskt. Men vad är Amalek en bild på? Jo, det är en bild på köttet. Det är en bild på det vad som vi har i oss själva. Vi som har tagit emot Jesus. Vi är också natur av det gamla. Det ligger någonting som vi helt vinner fram. Och det är mitt eget. Hvis vi går tillbaka till den här historien i första Samuels bok. Där kan vi läsa från den tredje versen igen. Drag ut och slå amalekiterna och utplåna allt de har. Skona dem inte utan döda både män och kvinnor, späd, barn och spädbarn, nötboskap och får, kameler och åsnor. Saul kallade samman folket och inmönstrade dem i Teim. 200 000 män, fotfolk och dessutom 10 000 män från Juda. När Saul kom till Amaleks stad ojnade han ett bakhåll i dalen. Han sade till keniterna, skil er från amalekiterna och drag bort så att jag inte utrotar er tillsammans med den. Ni visade ju bemärktet mot alla Israels barn när ni drog ut i Egypten. Då skilde sig keniterna från amalekiterna. Sedan slog Saul amalekiterna från Havila ända fram emot Shur som ligger öster om Egypten. Han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånge och förgjorde allt folket med svärd. Så kommer det. Men Saul och folket skonade Agag och det bästa och det näst bästa fåren, nötboskapen och lammet, kort sagt allt som var av värde. De ville inte ge till spillo. All boskap däremot som var dåligt och värdelöst gav de till spillo. Allt som var av värde, det sparade de. Och jag sa att Amalek är en bild på köttet. Alltså det som är i mig själv. Och ofta så kan vi komma till Gud. Eller risken är stor kanske att vi gör samma misstag som Saul. Och vi kan läsa vidare här i det 20:e verset. Saul svarade Samuel för, jag kan säga att först här så kommer ju Samuel tillbaka. Han får höra vad de har gjort. Och det är ju inte alls det vad Gud hade sagt att de ska göra. Men så svarade Samuel: jag har hört Herrens röst och gått den väg som Herren har anvist mig. Jag har fört hit Agag, Amores kung, och gett Amalekiterna till spillo. Men folket tog av byte, får och nötboskap, det bästa av det som ska ges till spillo, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Alltså de hade tagit från det som hörde från, till, alltså det hörde till köttet, alltså det världsliga. De hade tagit det och skulle offra det till Gud. Men så är det inte för Guds folk. Det finns ingenting gott i oss själva. Vi kan komma till Gud med våra liv och säga: här har du ett liv. Jag har mycket gott i mig faktiskt. Jag har talang för att spela. Jag kanske kan sjunga bra. Och jag har mycket, jag kanske kan tala välformulerade ord. Jag har mycket gott som du kan, säkert kan använda det av Gud. Men det finns ingenting som är gott i människan. Vi måste helt enkelt offra oss helt åt Gud i hela vårt liv. Och jag ska bara göra en illustration på tavlan här. Och i hans liv så kanske här finns det övermot. Jag vet inte om det skrivs riktigt. Det kanske finns missbruk av olika slag. Och kanske svartsjuka. Ja, vi kan skriva orenhet. Allt det här förstår vi att det här, det hör ju till den gamle Adam. Och allt det här är ont i Herrens ögon. Det är ingenting vi vill, jag tror vi aldrig är eniga om att det här är, det här vill inte Gud med våra liv. Och det finns en, kan du rita en till gubbe här? Där kan jag skriva, ja, kan skriva stark vilja, intellekt, kan till och med vara snäll eller hjälpsam. Kan ha talang för olika ting. Och det här är ju väldigt fina saker. Det är ju väldigt bra grejer att ha. Om man har de här egenskaperna. Men om Gud ska få använda dig, då spelar det ingen roll om vad du har i dig själv. Om det är något som är bra. Eller om det är det här dåliga. När vi kommer till Jesus, så kommer han till att ta bort allt det där. Det enda han önskar att du ska få uppleva är det som står i, och vi ska läsa efteråt, är att jag är korsfäst med Kristus. Nu ritar vi ett stort kors där. Det är det enda Gud vill. Att när han ser dig så ser han inte mig och mina svagheter. Han ser inte allt som jag kan åstadkomma till mig själv. Men han ser Kristus. Det är det han ser. Och vi ska läsa några skriftställen här. Vi ska läsa från Galaterbrevet igen. Galaterbrevet 2:19. Ty jag genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte jag längre, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Amen. Jag är korsfäst med Kristus. Allt vad jag har i mig själv, det har jag korsfäst med Kristus. Kära Jesus. Sen kan vi läsa också det som står i Filipperbrevet 3. Där är det Paulus som skriver från den 20:e versen. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskede för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, med den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom en tro på Jesus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Kära Jesus. Så här skriver Paulus att han räknar allt som förlust. Och Paulus var ju en som verkligen kunde... Man kunde ju berömma sig av vad han gjorde. Han hade ju ett väldigt... Före han blev en kristen så var han ju ett väldigt intellektuell. Han var ju väldigt lärd. Och han hade säkert många gåvor. Och han gjorde mycket för Gud. Men han skrev, allt räknar jag som förlust. Allt vad jag har. Endast som gäller för mig är att bli funnen i honom. Inte med min rättfärdighet, den som kommer i lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten för Gud genom tron. Kär Jesus. Och vi måste uppleva det att i våra liv att Gud kan inte använda det som vi har. Det som vi i vår naturliga liv är fyllda med. Utan för som Gud sa till Saul, han sa utplåna allt. Allt som är i Amalek är ont för Gud. Detsamma är det med vad som finns i köttet. Det finns inget gott i det. Och det enda Gud kan använda är ett förkrossat hjärta. Som upplever att i mig själv så är ingenting. Jag har ingenting i mig själv. Jag måste lita helt på min skapare och min Gud. Och på Jesus, vad han har gjort för mig. Och vi måste uppleva att vårt själviska liv, det blir korsväst med Kristus. För att Gud ska få använda dig så måste jag mista mitt liv. Och vi kan läsa om det i Johannes evangelium. Det står i 12 kapitlet från vers 25. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig, och där jag kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Kära Gud. Han skriver här, den som älskar sitt liv, han ska förlora det. Men den som hatar sitt liv, han ska få bevara det. Kära Gud. Vi måste komma till det punkt i vårt liv att vi, som jag sa, att vi känner oss förkrossade. Att vi inte upplever, att vi upplever att det finns ingenting som är värt annat än att känna Jesus i våra liv. Och förstå när vi börjar lita på honom att han kan göra någonting. Då upplever vi verkligen sann himmelsk glädje. Och vi får uppleva att vi får, att han är vår styrka. Vi får uppleva att han är vår glädje. Och det är han som är vår frid. Jag behöver inte att kämpa liksom för att försöka att åstadkomma någonting i mig själv. Jag kan bara lita på Gud av vad han har gjort för oss. Och vi kan läsa det som står i Romarbrevet. Hela Romarbrevet talar mycket om det här. Romarbrevet 8. Det står det från vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande är uppväckt i Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om vi lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden döda kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilka vi ropar Abba Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men vi är barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Vi är Guds barn, kära Jesus. Så vi som läste här, vi har fått barnskapets ande, vilka vi ropar Abba Fader. Alltså allt vi har, det har vi Kristus. Och han är vår fader. Därför behöver vi inte att sträva efter att försöka att göra någonting gott i oss själva. Vi behöver inte försöka rättfärdiggöra det för själv. Men han har redan gjort allt för oss. Det enda vi behöver är att tacka för det han har gjort. Kära Jesus. Men den här kampen mot Amalek, det var en ständig kamp för Israels barn. De hela tiden så fick de kämpa mot det här folket. Och detsamma är för oss. Vi kämpar mot köttet hela tiden. Men Gud, han arbetar med oss. Och vi måste bara låta honom få spillrum i våra, vad heter det? Spillrum, eller i våra liv. Att vi låter anden få verkligen verka i våra liv. Och då är det inte plats för så mycket annat. Och det har jag tänkt på många gånger, att vi har så lätt för att prioritera så fel. Vi prioriterar det som inte alls har med Guds rike att göra, det som har med att bli fyllt av anden. Men vi har så mycket andra projekt som är på gång hela tiden med våra liv. Och då kan inte anden verka i oss. Om man inte får hela platsen så går det inte. Men det han behöver är hela ditt hjärta. Och Gud, han vill att när han ser på oss så ser han Kristus. Och det verket där bara en helig ande som kan göra. Jag vill läsa i andra Mosebok igen. Står där i Andra Mosebok 17. Där läser vi om den här klippan med Horeb. Och det här första slaget som görs mot Israels folk av amalekiterna. Och det står så i 8:e versen, kan vi läsa. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sade Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Moses hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose och Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Mose händer betunga tog de därför en sten och lade under honom så att han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på varje sida. Så föll hans händer ständig till dess solen gick ned. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Kära Gud. Här ser vi en underbar bild på vad det vill säga att kämpa mot köttet. Det är när vi kan bara besegra det och när vi har närkontakt med Gud. När vi har, här ser vi att han sträckte sina händer mot himlen. Och det symboliserar att vi har kontakten med vår uppdragsgivare, att vi har kontakt med Jesus. Det är det enda som gäller, att vi har den här direktkontakten med honom. Och jag tycker det är så underbart, det står här om Aaron och Hur som hjälp till. De lyfte upp hans händer när han blev trött. Och det här tycker jag är en så underbar bild på församlingen. Vad det är, det vill säga att bröder och systrar, att vi kan hjälpa varandra på vägen. Vi kan stödja varandra, och om vi ser att någon faller så får vi försöka resa upp honom. Att vi försöker att stödja och hjälpa varandra. Och jag tycker det är någonting väldigt stort med det här. Fast det var inte precis det Men jag vill bara få med det här med församlingen här också. Det är verkligen stort att vi har varandra. Men om vi ska få seger över köttet, då måste det helt enkelt vara en kontakt mellan dig och Jesus. Det måste vara någonting som binder ihop. Och vi brukar sjunga en sång, tömd på mig själv och fylld utav Gud, eller någonting sådär. Och det är verkligen det gäller. Att vi ska vi klara oss i den här tiden som vi lever i, så är det helt uppenbart att vi måste söka Jesus med våra liv. Att vi måste få den heliga ande i våra, ända mer i våra liv. Så att vi inte gör någonting i oss själva, för det leder aldrig fram till något gott. Men att vi är helt beroende av Jesus. Och jag vill bara ta en bild. För några dagar sedan så var vi och gjorde en skogsvandring, jag och några bröder. Och jag talade det här med till mig, att för vi gick på den här vägen och det var ju ganska tungt. Men ganska många platser så fanns det källor där man kunde dricka vatten. Det var inte så jättenära, men det fanns liksom här utspritt i skogen. Och när man kom till en sån här källa så var det ett väldigt gott vatten. Det var friskt och man blev väldigt tillfredsställt. Man fick det här kalla, fina vattnet. Och men när man kom dit så hade jag med mig tre olika sån här flaskor och man fyllde på vattnet och så gick man vidare. Men efter vart som man drack det här vattnet så blev det ju mer och mer ljummet, och det blev inte så, ja, när det har gått en stund så blev det ju ganska, vad ska man säga, det var inte det här förfriskande längre. Det var någonting som att man kände att det var någonting som, ja, det var gott, men det var inte det jätteförfriskande som man helst vill ha det. Och det här tänkte jag på vårt liv med Jesus, att vi hela tiden måste vara nära källan. För vi kan inte leva på gamla upplevelser eller någonting som vi har upplevt. Att vi kanske haft en upplevelse för 5-10 år sedan och liksom försöka leva på det. Men vi måste hela tiden vara vid källan där vi kan få nytt och friskt vatten, där vi kan få vederkvickelse för själen. Att vi inte, för annars kommer vårt liv bli ljummet, det kommer till att bli, kommer till att märkas utav det. Men hur viktigt det är att vi hela tiden är nära Jesus. Så det här var någonting som jag har tänkt på. Det här att vi, i oss själva så är det vi är inte så mycket, vi är ingenting faktiskt. Men vi är helt beroende av vad Jesus gör i våra liv. Och därför är det så viktigt att vi inte försöker att göra någonting i egen kraft. Eller att vi försöker att, vad ska man säga, ja. Men vi måste bli fyllda med en helig ande i våra liv. Jag upplever det starkt i mitt eget liv att jag måste få mer av det här livet som vi läser så mycket om i Bibeln. För det är helt avgörande för vårt eget liv att vi är helt fyllt med anden, kära Jesus. Jag vet inte om jag är klar att förklara helt hur jag tänker, men jag tror att Gud, han talar till oss genom sitt ord. Och det, så jag tror att vi får lita på honom och att han får tala genom det här orden som jag har sagt nu.